Det här är P1, Sveriges Radio.
Storsatsande Peter Mangs dokumentär får svidande kritik för sina spekulativa påståenden.
Det är ju inte sant, helt enkelt. Det är väl det som är det stora. Att varför inte göra en spännande dramaserie då?
Och som alarmistisk rapportering om Golfströmmen som påstås stå på randen av total kollaps. Kan man verkligen lyfta en enskild rapport och strunta i all annan forskning?
Jag blev såklart inte orolig alls. För jag vet att det här händer inte just nu.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Kritiken mot den nya Viaplay-serien om mördaren och serieskytten Peter Mangs drog igång redan innan den haft premiär. Många reagerade på affischerna. En närbild på Peter Mangs ansikte som tapetserade bland annat Malmö, den stad Peter Mangs terroriserade med sina mord och mordförsök i flera år. Men själva innehållet i programmet har inte fått samma fokus. Dokumentären som heter En seriemördares hemlighet har storslagna anspråk om nya avslöjanden. Men den visar sig fullkomligt krylla av spekulativa påståenden och långtgående slutsatser utifrån tunna bevis när den driver tesen att Peter Mangs skulle ha mördat förut i Florida, USA.
Dokumentären börjar med en oemotståndlig premiss.
Peter har erkänt för henne ett dubbelmord i Florida.
Dokumentärfilmaren John Mark har ett par år tidigare kommit i kontakt med Kiki, Peter Mangs psykolog.
Kiki var övertygad om att Peter talade sanning.
Och inte bara har Peter Mangs erkänt ett dubbelmord i Florida för henne, berättar han. Peter Mangs har dessutom skrivit en låt om det.
Och i den här låten har Peter placerat ut ledtrådar och koder. Om man kan förstå ledtrådarna så kan man förstå vem det är han har dödat.
Det här leder John Mark, som presenteras som dokumentärfilmare och grävande journalist, till Florida på jakt efter ledtrådar.
Nu är det dags att åka till Florida och titta på olösta mord som jag tror Peter kan ha gjort. Det är på platser.
De följande timmarna radas en kavalkad av olösta amerikanska mord upp. Med hjälp av Peter Mangs bilder och dagböcker kan de spåra när han varit på olika platser i Florida, där han besökte sin pappa under sena 00-talet. Och visst hittar teamet indicier. Mord som skett nära där Peter Mangs varit, en fantombild som liknar Mangs och bilder från en övervakningskamera med en vit bil av samma sort som Mangs hade tillgång till. Men spekulationerna som görs utifrån de här brotten överträffar med råge indiciernas tyngd.
Det konstiga eller det galna med den är väl att om en person som inte vet någonting om journalistik, fallet Peter Mangs, kanske inte har någon källkritisk skolning, ser det här, då tror man att det är undersökande journalistik. Men egentligen är det ju, det är ju fria spekulationer som har förklätt sig till journalistik. Det finns ju inget som helst innehåll, men väldigt suggestivt framfört. Ja.
Det här är Jesper Huvor. Han är lärare i dokumentärt berättande på Journalisthögskolan i Stockholm och har tidigare gjort en dokumentär om Peter Mangs. Förra veckan skrev han dessutom en text om dokumentären i Dagens Nyheter, men den kommer vi få anledning att återkomma till lite senare.
flera av de här morden, de stämmer ju inte alls överens med ens Peter Mangs modus operandi, om vi nu ska använda ett sådant här lökigt klischéord.
12 years ago, your life ended out here.
Det första fallet man tar upp är en kvinna som hittats död i ett träsk nära en väg som man från foton vet att Peter Mangs kört på. Och precis som man senare kommer göra i flera av de andra fallen letar man med ljus och lykta efter samband som skulle kunna knyta det här mordet till Mangs.
She was a mother of one, but she also had a problem with drug addiction as well.
I know that Peter hated drug addicts. His sister died of an overdose in 1990.
Sedan frågar man runt lite på en resort i närheten och visar bilder utan något resultat.
Så nu har man ändå lite dykningar under bron då. Jag tror ju att det är för att man vill ha bilder och i scen, det är fint att visa när folk dyker, men det är lite dykningar på måfå då under någon bro.
One in Sweden was with somebody of ethnicity when she was killed. And it's very possible that...
Ett av Peter Mangs svenska offer, Tress West Persson, var i sällskap med en man med utländsk härkomst när hon mördades. Och i det här fallet, i träsket i Florida, spekulerar man om det kanske kan ha varit likadant här.
And it's very possible that Christine could have been somebody of ethnicity at the same time.
So that could have been Peter's motive.
Could have been Peter's motive.
Ja, men en av de här då, kanske det fanns en svart man som hon hade sällskap med, säger någon. Men det finns ju inga belägg för det, det finns ingen svart man där som är dödad också, utan man bara gissar att det kan ha varit så.
Och så här fortsätter det. I ett av fallen testar man om skott hörs mellan två våningar på en verkstad över ljudet av maskiner. Eftersom ingen hörde skotten när en bilhandlare sköts till döds på övervåningen, så kan det röra sig om en pistol med ljuddämpare. Precis som Peter Mangs använde.
Om jag hör skotten så kommer det vara ett tecken på att Peter kan ha gjort det här. För att vi vet att Peter använder en ljuddämpare.
All right, about to fire live rounds. Live rounds being fired.
I could definitely hear the shots.
All right, so what we know about Peter up to this point is that he has designed... two suppressor systems. So it opens up the possibility strongly that he could have done the same thing here.
I det här fallet intervjuar dokumentärteamet dessutom den döda mannens fru och son.
De intervjuas ju så att här har vi en trolig mördare och jag är på det här fallet och han har ju ingenting. Så då lurar man ju dem. De kommer ju inte få den här closure eller få veta så här gick det till, utan de får bara någon skräckbild.
Stor vikt läggs på en fantombild från ett av morden. En fantombild som liknar Peter Mangs. Problemet med den är att den avtecknade mannen har en stor hatt och solglasögon på bilden. Men det som presenteras som det kanske tyngsta beviset gäller ett annat av de sju mord som dokumentären tittat närmare på.
There's her car.
Yeah, I see the car.
Now what else do you see?
På en övervakningsfilm syns den mördade kvinnans bil köra längs en väg. Bakom den, en vit bil.
It's a white car, yeah.
It's a white car.
Det ska, enligt kriminalkonsulten som anlitats, vara en Chrysler 300.
The vehicle was a white Chrysler 300.
Samma sorts bil som en av Mangs släktingar i Florida ägde vid den här tiden.
Do you know owned? A white Chrysler 300 back in 2007. Right? There's the vehicle.
This is, you know, changes everything.
Och hur många sådana bilar finns det inte? Alltså det är förföriskt. Det är, man vill kanske att det ska vara så här. Men det är ju inte samma bil. Det är ju bara en bil med samma märke. Och det är inte ens säkert, är det ens säkert att någon mördare åkte i den där bilen? Eller är det bara en bil som råkar åka där? Ja.
Om du kör Spanish River Drawbridge österut.
Han vill att jag åker över Spanish River Drawbridge.
I sista avsnittet som sändes nu i veckan får John Mork ett brev från Mangs. Och det innehåller en ny sång med nya ledtrådar. Och en vägbeskrivning till ett hus.
norrut cirka 200-300 meter så finns det gamla hus.
När teamet hittar huset tar de dit en likhund.
Hunden har hittat någonting.
John, we need to be able to stop here. She's obviously hitting on something that's human remains.
Och när hunden markerar på en plats avbryter de sin undersökning för att inte förstöra vad de ser som en potentiell brottsplats.
We gotta stop right here and take to the next level.
De berättar för polisen om sina fynd som lovar att göra en egen undersökning. Men vad som sen händer med det här följs aldrig upp i dokumentären.
Det är en otrolig lättnad att vi kommer fram till någonting. Att det faktiskt...
Det blir till slut ingen intervju med Mangs för dokumentärteamet. Kriminalvården säger nej och filmen slutar med ett fortsättning följer.
Det finns ju inga slags bevis. Det är någon vit bil, någon hund som markerar eller en fantombild som kanske är lite lik. Det är ju totala spekulationer. Ja, och om man vänder på det och ser på allt som talar emot det, om du nu talar om indicier, så förstår man ju att det är ett berg av indicier.
Ja, här har vi vant oss vid att man ska få höra någon från produktionen svara på kritiken och de frågor som finns kring sakligheten i den här dokumentären. Men vi får ingen intervju med varken John Mork eller Viaplay. Och här kommer vi också, som utlovat, tillbaka till Jesper Huors krönika. För Viaplays pressavdelning skriver i ett mejl att de tycker att den krönika Jesper Huor skrev i DN förra veckan var så olämplig att de inte vill svara på några av våra frågor så länge vi intervjuar honom i reportaget. Krönikan handlar om att Jesper Huor också haft ett möte med Peter Mangs seriens exekutiva producent. Att han också fått ett erbjudande om att göra en dokumentärserie, men att han anade att det skulle bli snaskigt och därför tackade nej. Texten innehåller visst en del tjuvnyp, men handlar framförallt om att Jesper Huor tycker att true crime-genren blivit allt mer cynisk. Men vi får tag i en annan person.
My question to you is just how cold is it in Sweden right now?
Not so bad actually. It's around 0 degrees centigrade.
En av dokumentärens huvudpersoner är kriminalkonsulten Jim Ratman.
Well, it is 55 degrees Fahrenheit here.
Yeah.
So no snow, so nothing.
Han är den som hittar och presenterar flera av de olika olösta morden.
So a lot of times I have cases that are submitted to me either through my website. And a lot of times I just get phone calls from television networks saying, hey, I've got this case, it's pretty challenging, can you take a look at it?
Och det här är inte den första tv-produktionen Jim Ratman jobbar med. På sin hemsida presenterar han sig som känd från TMC, True Hollywood Story, och soffprogrammet Good Morning America.
How convinced are you that he committed some murder in United States during his time there?
I'm not just convinced, I'm certain of it.
How come you are?
You know, have you been able to watch all the episodes to this
doc? Yeah, sure. Yeah, I've watched it all.
Okay. So the one specifically is the Boca Raton mall murders. And the reason that that's so interesting is that there
was... Han börjar räkna upp alla de indicier som de hittat. Det mord som han tycker är mest intressant är det som kallas the Boca Raton mall murders. Där det finns en fantombild på en man med hatt och stora solglasögon som liknar Peter Mangs.
And when you take that sketch and you compare it with Peter, that's the first time in almost 20 years, well, say 15 years, that you are able to get someone to actually look just like the sketch.
Men här blandar han också in den vita bilen som de hittat i ett annat av fallen de tittat på.
You've got the vehicle on surveillance video of all vehicles.
Is that the same murder?
So it's not for the same case, but it would have been used all within the same time.
Även om det här framförallt är en fråga till dokumentärens producenter, ställer vi den ändå till Jim Rathman.
There has been some critique here in Sweden as well that the documentary is quite speculative. No real hard evidence is presented that actually ties Peter Mangs to one of these crimes. What do you say to that?
Well, I mean, you're also talking about doing this, what, 14, 15 years after the fact? So where you're going to get your hard, your concrete evidence, that hard evidence belongs in the evidence vault of law enforcement. The goggles he was wearing.
Jim Rathman pekar på att de inte haft tillgång till bevis från polisen såsom fingeravtryck eller DNA och därför varit hänvisade till bilder och dagböcker.
I can most certainly understand that it's all speculative. It is. However, what are the chances that there are so many things that match up to not only the locations, the vehicle being driven, the descriptions, the sketches, and the same method of operation used in Malmö, Sweden, being used here in the United States?
But I mean, if you're looking for something, you'll tend to find evidence that will align with the thing that you're looking for.
Correct. And we found what we can with what we have. And that's what we turned over.
Resan till Florida gjordes 2021, säger Jim Rathman. Mycket av de bevis de hittade, såsom den vita bilen och likhundens markering, lämnades in till polisen. Vad säger det då att det nu, nästan 3 år senare, fortfarande inte kommit några nyheter om utredningen från polisen?
Again, I wouldn't be able to speak for them. You know, working with Interpol takes a lot of time. I mean, there's a lot of stuff that they would have to work through in order to be able to capture that. I know that takes a lot of time. How seriously did they take this information? They may not have taken it seriously at all. They may have. They may be waiting to see what came out in this documentary before they come out and make a public statement.
Det är fullt legitimt att undersöka.
Tillbaka till Jesper Huvor.
Men man kan ju inte börja utpeka och hävda och säga att det här är troligt, så här kan det ha varit.
Vad är problemet med det här då?
Det är ju inte sant helt enkelt. Det är väl det som är det stora. Att varför inte göra en spännande dramaserie då med någon svensk som löser mord i True Detective anda i USA? Ja, det kan man göra. Det är helt okej att göra fiktion.
Reporter här var Erik Petersson. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
En video som israeliska myndigheter spridit i syfte att visa att påståenden att de stoppat hjälpkonvojer inte stämmer har nu visat sig vara fejkat. I videon syns ett till synes väl upprustat flyktingläger med tält i prydliga rader. Men den danska faktachecksajten checkdet.dk avslöjar nu att de bilderna i själva verket är från Moldavien och att lägret inhyst ukrainska flyktingar. Nu är det dags för den nya mediestödsnämnden att avgöra vem får pengar och vem blir utan. För nu har sista ansökningsdatumet för mediestödet löpt ut. Totalt är det 218 tidningar som sökt om pengar. Det skriver Mediemyndigheten på sin hemsida. I potten finns 1 miljard kronor och det finns 4 olika typer av mediestöd. Det största, redaktionsstödet, kan ge upp till 24,5 miljon kronor till varje tidning. Och så, apropå förra veckans reportage här i medierna om när redaktioner rättar och ändrar artiklar i smyg utan att tydligt markera det. För den frågan blev aktuell i fredags efter en artikel i Aftonbladet. Artikeln är en rewrite av en DN-intervju med Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Och i den undrar hon vem som egentligen finansierar höger-youtubern Henrik Jönsson. I en första version av artikeln fanns en kommentar från Anderssons pressekreterare Miriam Kontio. I den säger Kontio att hon inte har några kommentarer om DN-intervjun, men påstår att det var reporten Lina Lund på DN som ställt frågor om högerdebattören Henrik Jönsson. Den versionen dementerar DN-reporten. Hon skriver på plattformen X att det tvärtom var Magdalena Andersson själv som började prata om honom. Strax efter att Aftonbladet publicerat den här artikeln så försvann citaten med pressekreteraren utan någon notis om att artikeln hade ändrats. Men några timmar senare på fredagen var citaten förvirrande nog där igen, och med ett tillägg om att artikeln hade uppdaterats. I en intervju med Expressen förklarar Aftonbladets biträdande redaktionschef Martin Schori att anledningen till ändringarna var att det uppstod en diskussion med Socialdemokraternas pressstab. I söndags förra veckan slog medier på den stora larmknappen efter en nysläppt rapport. Golfströmmen, som ingår i ett system av havsströmmar och är avgörande för hela världens klimat, riskerar att kollapsa, påstod flera svenska medier. Enligt rapporten skulle kollapsen innebära att temperaturen här i Sverige tokrasar med 20 grader. Men hur illa ställt är det egentligen med golfströmmen? Och hur nära verkligheten hamnar man när man tar en rapport och lyfter den helt ur sitt vetenskapliga sammanhang? Vår reporter Alexandra Sannemalm har i veckan undersökt om det kanske finns fler sidor av det här myntet som vissa medier missade. Och hon börjar hos SVT, som gick längst av alla i alarmismen.
Enligt en ny forskningsstudie som publicerats i den ansedda tidskriften Science Advances är delar av den för Skandinavien så viktiga golfströmmen på väg mot en tipping point.
Nyheten handlar om en ny studie från universitetet i Utrecht i Nederländerna.
Forskarna kan inte säga när en kollaps av golfströmmen kommer att inträffa. Men sannolikheten är stor att det kommer ske inom 100 år. Och effekterna är dramatiska.
Den enda som intervjuas i inslaget är studiens huvudförfattare, René von Westen.
So for example, over Sweden we experienced temperature drops of minus 20 degrees Celsius within a century time.
Did you hear you correctly now? Temperature drops of minus 20?
Minus 20 degrees Celsius.
Det är en dyster framtid som beskrivs i SVTs nyhetsinslag. I studien som inslaget handlar om har man kunnat simulera en kollaps av golfströmssystemet, och det med förödande konsekvenser.
Jag blev såklart inte orolig alls, för jag vet att det här händer inte just nu.
Det här är Leon Schaffik, oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet.
Tyvärr är det så fort en sådan artikel kommer ut som pratar om en kollaps, så blir det ju väldigt alarmistiska rubriker att det här är på väg att ske och att vi borde förvänta oss en kollaps inom väldigt snar framtid.
Han reagerade på domedagsformuleringarna i SVTs reportage.
Vad egentligen man borde ifrågasätta de mätningar som finns. För hade man gjort det får man en helt annan bild som inte alls alarmistisk.
Det är en intressant studie, säger Leon Schaffik. För första gången någonsin har man faktiskt kunnat simulera en kollaps av golfströmssystemet genom att tillföra stora mängder sötvatten. Men det är alltså bara en simulering som visar hur mycket sötvatten som skulle krävas för att golfströmssystemet skulle kollapsa och vilka konsekvenserna då skulle kunna bli.
Det sker inte på riktigt. Hade man sett några tecken i direkta mätningar, då hade man faktiskt varit orolig. Men i det här fallet så blir det fortfarande det här en spekulation.
Sannolikheten att golfströmssystemet skulle kollapsa på det här viset och leda till att temperaturen i Sverige skulle sjunka med upp till 20 grader är liten, säger han.
Först är det alldeles för mycket sötvatten, vilket är väldigt orealistiskt. Och sen är det att den globala uppvärmningen inte finns med, den här bakgrundsuppvärmningen. Och tredje skulle jag säga att det går inte ihop med vad vi ser från direkta mätningar. För hade det här skett på riktigt så hade vi kunnat redan se det för ett bra tag sedan.
De senaste åren har det kommit en rad studier som varnar för att golfströmssystemet håller på att försvagas. Och det är viktigt för oss journalister att göra tydligt vad det här handlar om, menar han. I det här fallet är det alltså ett hypotetiskt scenario.
Jag får bara rita en snabb, så det kanske inte hjälper lite dig att tänka.
För Leon Schaffik är trött på de alarmistiska rubriker som rapporterna ofta resulterar i.
Jag skriver mätningar här.
I veckan fick han en debattartikel publicerad i tidskriften Forskning och framsteg som handlade om just det här.
Vad man behöver är att vara tydlig vad det är för studie egentligen som man rapporterar om. För här vet vi ju att det är en datorsimulering och det är inget som skulle ske i verkligheten. Och att från den simuleringen nästan skrämma samhället, det är inte ett bra sätt att faktiskt att gå.
Jag tänker att det här är en oerhört komplex fråga och det är vi medvetna om.
Karin Ekman är tillförordnad programchef och ansvarig utgivare på Riksnyheterna på Sveriges Television.
Och vi försöker belysa den ur en rad olika perspektiv. Jag tycker att rapporten var relevant att lyfta.
Men när man gör då nyheter som handlar om vetenskapliga studier, finns det inte en relevans i att lyfta fler perspektiv då? Att få in flera forskare, att också ställa lite kritiska frågor?
Jo, verkligen. Och efter diskussioner på redaktionen så ville vi också just bredda bilden, därav den andra publiceringen.
En ny studie om hur golfströmmen kan kollapsa har lett till klimatlarm om att vi står inför en snabb och extrem avkylning i norra Europa. Men några av Sveriges ledande forskare på området ifrågasätter nu de här slutsatserna.
Ja, några dagar senare gör alltså SVT en ny nyhet där fler forskare, bland annat Leon Schaffik, är med.
Där vi pratade med fler forskare som inte bestrider det faktum att vi ser alarmerande klimatförändringar, men reflekterar kring var i de beror på och hur det kan komma att se ut.
Och den omkullkastar ju nästan lite söndagens inslag. Det låter ju väldigt annorlunda då mot hur det gjorde på söndagen.
Ja, jag håller inte med om att den omkullkastar, men den speglar just komplexiteten i den här frågan. Jag tycker att vi på ett bra sätt följde upp en braskande nyhet som ändå ägde sin relevans och höll våra tittare i handen och våra användare digitalt och tog det vidare.
Den första nyheten, det första inslaget som ni gjorde då på söndagen fick ju ganska väl spridning sen. Det plockades upp av TT och Omni och publicerades i andra medier. Och googlar man liksom SVT Golfströmmen så är det här mer alarmistiska inslaget som kommer fram. De alarmistiska rubrikerna trumfar väl alltid de mer balanserande inslagen.
Ja, det stämmer att så fungerar medielogiken. Sen tycker inte jag att det här var ett alarmistiskt inslag. Jag tycker att vi på ett relevant sätt lyfte en betrodd forskare och en färsk rapport. Och vi var också väldigt tydliga med att det här var en modell, alltså ett scenario.
Ska inte alla inslag vara så balanserade?
Jag tycker ju att vi har gjort balanserade publiceringar och min poäng, särskilt kopplat till klimatjournalistiken, så är att man behöver höja blicken lite. Och jag ser det här som en pågående publicering kopplat till just den här frågan.
Kan det inte vara bra om folk får lite panik då? Tillbaka till Stockholms universitet och Leon Schaffik. Så man förstår allvaret i det här.
Om man undviker att skrämma upp folk. Men istället blir ju budskapet att det är en viktig ström. Men
så det är inte bra om folk får panik?
Nej.
Sist här hörde vi Leon Schaffik, oceanograf och klimatforskare vid Stockholms universitet. Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.